Vi ber. Tack Jesus Kristus för dagens budskap. Tack för att ditt ord kommer att tala. Och jag ber också om nåden att det jag har förberett ska få tala in i våra liv idag. Tack att din helige ande finns närvarande i rummet, Herre, och utför ditt verk. Gör ordet levande. Talar in i våra olika livssituationer som vi befinner oss i. Och framförallt visa på din godhet som du har för oss var och en. I Jesu Kristi namn. Amen. Påsken så fortsätter. Vi har firat påsk, gjorde vi förra helgen. Men ska man vara riktigt korrekt så är det den här veckan som är påskveckan. De här dagarna som efter påskens händelse som fortsätter. Och som påminner oss om vad som hände. Det tog inte slut. Det tog inte slut vid det som hände på påsken. Utan det fortsatte. Och det har fortsatt ännu in i våra dagar. Det är stort det som hände. Att det inte tog slut där och då. Tack och lov. Utan det har fortsatt. Påsken var bara en början. Jesu uppståndelse. Och det har fortsatt än in i vår tid. Det är ganska vanligt att man i kyrkor runt om i världen den här veckan lyfter fram den här texten om Emmausvandrarna. Och i torsdags här på bönen så läste vi den och samtalade kring den. Just hur Jesus då fortsätter att visa sig. Hur han efteråt fortsätter och gör det verk som han gjorde innan han blev dödad. Men jag kommer idag att förkunna på temat Bibeln som helar. Jag har ju haft ett antal så här Bibeln som predikningar här under våren. Och jag känner att jag har några sådana predikningar kvar i mig innan jag släpper det här temat. Fokuset på Bibeln, det kommer jag aldrig att släppa. För jag menar, vad skulle vi förkunna och lyfta fram om inte Bibeln och Bibelns budskap, Guds eget ord. Och jag vill påminna och säga det här igen. Jag är väl medveten om att Bibeln är en bok som för kristna ibland kan väcka, vad ska man kalla det, skuldkänslor eller något i den stilen. När man blir påmind om att Bibeln är kanske en bok som man inte läser så ofta som man tycker att man borde, eller har en sån tanke att man borde läsa den mer. Och jag vill bara säga att jag har ingen som helst ambition till att ge något bränsle till eventuella såna tankar och känslor hos dig. Jag vet själv hur det är att brottas med Bibeln och bibeltexterna och låta det få tid och utrymme i ens liv. Men det som jag vill bidra med just med den här förkunnelseserien och det som jag hoppas att det ska leda till, just en nåd att Bibeln ska väcka ett större intresse hos oss allihop. Både hos er som läser den ofta och hos er som kanske inte läser Bibeln lika ofta. Men tack och lov så hänger ju det här inte på mig. Det känns gott. Utan den här som endast besitter den här förmågan till att ge inspiration. Till att öppna våra ögon för Bibeln och intresse för Bibelns innehåll, så är den helige ande själv på uppdrag av Jesus själv. Och jag vet att han väldigt gärna vill göra det här. Bibeln som helar är dagens tema. Och jag menar att det här stämmer bra överens med påskveckan. Och det som vi tror och bekänner är påskens budskap. Någonting som just är i allra högsta grad levande och verksamt och aktuellt idag. När vi talar om de händelser som inträffade under påsken Jesu lidande, död och uppståndelse så använder vi ofta ord som Jesu försoning, Jesu försoningsverk eller Jesu försoningsgärning, Jesu försoning på Golgata. Ni känner till de här uttrycken. Jag vill som börja med att säga att vad är försoning för någonting? Vad är det om inte ett enda stort genomgripande helande? Försoning är helande av hela skapelsen, allting och alla. Jesu försoningsgärning, hans död och uppståndelse för våran skull, så innebär ett helande för oss och hela skapelsen. Det är Bibelns budskap. Bibeln berättar för oss om Guds helande och upprättelse av människan och hela skapelsen tack vare Jesu försoning. Att han dog och uppstod för världens synd så att vi, alla av oss, skulle få en möjlighet till att vända hem igen till pappa Gud. Två vittnen ur skriften som proklamerar det här, alltså tillståndet hur det var innan och hur det blev efteråt, ska vi se på. Det första är från Gamla testamentet i Psaltaren 107. Så skriver psalmisten här: andra satt i djupaste mörker, fångna i fjättrar av järn. De hade trotsat Guds befallningar och förkastat den högstes råd. De var modlösa av vedermödor. De stapplade utan att få hjälp. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur det djupa mörkret och bröt sönder deras bojor. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar emot människor. Han krossar kopparportarna, järnbommarna så slår han sönder. Andra var sjuka för sina synders skull och fick lida för sina brott. De ville inte se åt någon föda och närmade sig dödens portar. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och botade dem och räddade dem ifrån graven. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar emot människor. De ska frambära tackoffer och berätta om hans verk med jubel. Och ett budskap på samma tema ifrån Nya testamentet, ifrån första Petrus brev. Petrus säger om Jesus: våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort ifrån synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. Vi var som vilsegångna får. Stämmer det? Är det sanningen om ditt liv? Var du ett vilset får innan du lärde känna honom och kom till honom och vända tillbaka till honom, som det står, han som är din själs herde och vårdare? Ett vilsegånget får som brukar hamna i trubbel, och det här brukar i vissa sammanhang förstärkas i den här berättelsen när Jesus berättar liknelsen om det här fåret som hade försvunnit, det bortsprungna fåret. Ni känner till berättelsen, och jag tror jag nämnde vid något tillfälle här i inledningen, när för tidigare förkunnelse, så hade jag en när jag var barn så hade jag en så här bokserie som hette Mina vänner i Bibeln. Och den så hämtade jag hem här från mina föräldrar och nu står den i bokhyllan hemma. Och den här bilden tog jag ett foto ur en av de böckerna. Och det är ju då illustrerad den här berättelsen om herden som går och letar upp det här fåret som har försvunnit. Och ni ser det här fastnat i en taggebuske. Känner du igen dig i den här bilden? Är du, eller var du, det här fåret? I söndagsskolan så sådana sammanhang så brukar man kanske brodera ut den här berättelsen med just att jag får att det hade gjort sig illa då, och så kommer herden och så lyfter han upp det och så bär han hem fåret igen in i follan, in i tryggheten. Och man brukar berätta om just att ja, det hade blivit sårat kanske på grund av fastnat, som det här bilden exemplifierar då, en taggebuske hade gjort sig illa. Fåret hade gjort sig illa. Och jag vill som bara lägga den plantera den tanken hos oss alla idag, att är det inte så att vi alla, varenda en av oss, har varit i situationer i livet där vi har fått sår av olika slag? Är inte det i någon mån sanningen om varenda människa? Att det är ingen av oss som är fullkomligt hel. Utan alla så är vi i någon form under inflytande av saker som vi har varit med om, som har gjort oss illa på olika sätt. Vad alla människor behöver faktiskt på ett eller annat sätt så är helande. Det finns ingen av oss som är riktigt normal. Min förre pastor Sune, som var här när jag blev installerad bland annat, han hade en sån predikan. Det finns ingen, minns jag en gång, det finns ingen av oss som är normal. Vi är alla skadade på något sätt. Jag tror att det stämmer. Vi är alla i behov av helande. Det finns ingen av oss som har sluppit undan, kommit undan jobbiga saker i livet. Vi har alla drabbats av det här på ett eller annat sätt, mer eller mindre. Men vi har alla drabbats av det. Det kan handla om en mängd olika saker. Väldigt vanligt så är det att vi har blivit sårade inombords, eller hur man ska säga det, på grund av vad någon annan människa har gjort emot oss. Man kan ha blivit sviken i en relation, en vänskapsrelation eller en parrelation, kärleksrelation. Någon annan människa kan ha behandlat dig illa på något vis, talat illa om dig eller försökt förstöra för dig på något sätt. Det kan handla om att man har varit utsatt för mobbning som barn eller som vuxen. Man har blivit utfryst i något sammanhang man inte fått vara med. Man har blivit utsatt för övergrepp av något slag. Varit tvungen att växa upp under svåra förhållanden. Kanske med en eller två föräldrar som inte har brytt sig så särskilt mycket om dig. Mot det här gjorde dig otrygg. Saker som lätt kan bli en ond spiral som sedan fortsätter och försvårar livet för oss på olika sätt. Inte minst när det kommer till relationer till andra människor. Det är ofta på relationsplanet som det visar sig. Sanningen är att det finns nog ingen av oss som är riktigt hel. Fullständigt. Vi är alla skadade, om man säger det på det sättet, på något vis. Och det påverkar oss, inte minst i relationer till andra människor. Det kan vara lätt att tro att man är normal och felfri om man lever sitt liv utan någon större kontakt med någon annan människa. Och ett gott råd som brukar nämnas till alla som tenderar att ha såna tankar om sig själv, att ja, mig är det nog inget större fel på. Det rådet brukar vara lyda att gift dig. Eller gå med i en sammanhang, en församling till exempel, där det finns andra människor. Och vill du verkligen utmana dig själv på det här fronten, då gör du bägge. Bibeln så berättar väldigt mycket om olika människor. Och vi får genom Bibeln en inblick i hur det är att vara människa. Bibeln berättar om människor och deras livssituationer, vad de mötte. Och lyfter fram både glädjeämnen och sorg, kamp och seger, tro och tvivel. Och jag tror att Gud på ett väldigt medvetet sätt har sett till att de här berättelserna, de här beskrivningarna finns med i Bibeln för oss att ta del av. Och vi har i Bibeln berättelser om människor som var i behov av helande på olika sätt. Det fanns de som hade kroppsliga behov, absolut. Men det finns också berättelser i Bibeln om människor som hade behov av ett annat slags helande. Och vi ska se, tänker jag, på en sån berättelse. Och den finns i Andra Samuelsboken och handlar om en person som hette Mefiboset. Bakgrunden till den här berättelsen är att David, kung David, som var god vän med Jonathan. Jonathan hade en son som hette Mefiboset. Men nu var både Saul och Jonathan döda. Och då så kommer vi in i det här sammanhanget där David frågar: finns det ännu någon kvar av Sauls hus som jag kan visa godhet mot för Jonathans skull? Nu hade Sauls hus haft en tjänare som hette Siba, och honom hämtade man till David. Och kungen frågade honom: är du Siba? Han svarade: jag är din tjänare. Kungen frågade: finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet? Siba svarade kungen: en son till Jonathan finns ännu kvar, en som är förlamad i fötterna. Kungen frågade: var finns han? Han svarade: han är nu i Amiels son Makirs hus i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Amiels son Makirs hus i Lodebar. När Mefiboset, Sauls son, Jonathans son, kom till David föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. Och David sa: Mefiboset. Han svarade: jag är din tjänare. David sa till honom: var inte rädd, för jag vill visa godhet mot dig för din fader Jonathans skull, och jag vill ge dig tillbaka din farfar Sauls alla jordagods, och du ska äta vid mitt bord. Då bugade han sig och sa: vad är din tjänare att du skulle bry dig om en sådan död hund som jag? Vilken kommentar. Vilket sätt att prata om sig själv på. Är det friskt att tala om sig själv på det sättet som Mefiboset gjorde? Nej. Då är det alltså någonting som är sjukt i Mefibosets självbild, hur han såg på sig själv. Var Mefiboset en person som var i behov av helande? Ja, vi får ju reda på att han var halt. Han var förlamad i båda fötterna, står det. Men det fanns ett behov av helande av ett annat slag hos honom. Eller hur? Vi läser vidare och ser vad som händer. Från vers 9. Därefter kallade kungen till sig Sauls tjänare Siba och sa till honom: allt vad Saul och hela hans hus ägde har jag gett åt din herres son. Du med dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom och inbärga skörden, för att din herres son ska ha bröd att äta. Men Mefiboset, din herres son, ska alltid äta vid mitt bord. Siba hade 15 söner och 20 tjänare, och han sa till kungen: din tjänare ska göra allt som min herre konungen befaller sin tjänare. Och Mefiboset åt vid Davids bord som en av kungens söner. Mefiboset hade en liten son som hette Mika, och alla som bodde i Sibas hus blev Mefibosets tjänare. Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, ty han åt alltid vid kungens bord. Han var halt på båda fötterna. Vad hände med Mefiboset? Ja, det står att han fick en plats vid kungens bord. Och Mefiboset åt vid Davids bord som en av kungens söner. Det hände. Men den här berättelsen om vad som hände har också en djupare innebörd. Intressant. Mefiboset, han som hade en syn på sig själv som en död hund, han fick erfara upprättelse. Jag menar också att det är rätt att hävda att Mefiboset genom Davids handling mot honom fick uppleva ett helande. Det finns en tolkning av hans namn att det på hebreiska betyder skammens fördrivare. Skammen som försvann. Det finns ingen människa som är fullkomligt hel. Vi bär alla på sår av något slag. Kanske inte lika tydligt, lika påtagligt som Mefiboset. Kanske inte en sådan skadad självbild som han hade. Men själsliga sår så har vi alla i någon mån. Och behov av helande så har vi alla. Finns det då någon som kan hela alla behoven? Allas behov. Det gör det. Han heter Jesus Kristus. Och han är... han är densamma idag som han var igår. Han kommer vara densamma för evigt. Jesus kan hela psykisk ohälsa. Det här är någonting som är jättevanligt idag. Vi får rapporter om det här titt som tätt i nyhetsrapporteringar. Det finns många kyrkoledare som har lyft fram det här verkligen behovet av att det här är ett alarmerande behov i vårt samhälle. Daniel Alm bland annat har skrivit om det här i olika sammanhang. Unga människor som mår väldigt dåligt idag. Det är tyvärr ett faktum. Och det finns mycket hjälp att få, tack och lov. Samhället har ändå väldigt goda resurser på olika sätt till att ge. Men det finns bara en som kan nå ända in på djupet. Djupast sett in i en människas liv. Och det är Jesus själv. Jesus kallas i Bibeln bland annat för Guds ord. Och det finns en fantastisk koppling här mellan Jesus och Bibelns ord som inte är så lätt att förstå. Men det står ju att hela skriften är utandad eller inandad av Gud själv. Guds egen ande så finns inandad i Bibelns budskap. Och det är därför som du och jag har erfarenheter, att vi har hört något, vi har läst något ur Bibeln, och det har blivit levande för oss. Det har talat till oss på olika sätt. I Bibeln så finns budskap som både upplyser om helande och faktiskt är helande i sig självt. Den som har ett behov av helande så behöver först och främst få möta det helande budskapet som faktiskt Bibeln står för. Det som Bibeln säger. Orden om helande. Det finns många exempel på sådana. Du är alltid genom skön, min älskade. På dig finns ingen fläck. Höga visan. Eller, med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli. Eller bli kvar över dig. Vi är tacksamma och vi sätter inte något motsatsförhållande mellan olika terapiformer och så här som finns i samhället som erbjuder hjälp till människor. Vi ska vara tacksamma för det. Men det finns bara en som förmår att nå in på djupet, djupast in i en människas liv. Som når djupast in med det helande som alla människor på ett eller annat sätt behöver. Och det är Jesus Kristus. Och det är det ord också, Bibelns ord, som finns och som talar till oss. Och det här behöver alla människor få höra. För det är bara när Bibelns eget ord, Bibelns eget levande ord, träffar en människas hjärta och når in. Det är först då som en vändning på allvar kan komma till. Och det här behöver vi säga. Det här behöver vi hålla högt i de kristna församlingarna. Att vi tror på Bibelns budskap. Vi tror att Bibeln har den förmågan att tala till oss. Och inte minst så behöver vi ha den förståelsen och ha det levande för oss, att Bibelns levande ord förmår förändra människors liv. Och för den som är i behov av helande, vilket är varenda en av oss, fast vissa har ett större behov än andra, så är det Bibelns eget ord som behöver möta oss. Och det ska vi hålla fast vid, det ska vi fortsätta att förkunna. Vi ber. Tack Jesus. Jag vill särskilt be, Herre, för det är min övertygelse om att alla människor på något sätt är drabbad av saker som ligger i det förflutna. Men jag tackar dig för att det förflutna får aldrig sista ordet, Herre, när du är involverad. Du kan hela, du kan upprätta, du kan ge nytt ljus, Herre, du kan ge ny riktning. Jag vill särskilt be nu, Herre, för de som finns i den här lokalen som är medvetna om att det finns ett behov hos mig av helande. Och där det här behovet kanske i första hand inte handlar om fysiska symptom, utan det är något som har med insidan att göra. Gör ditt verk i fortsättningen av den här gudstjänsten. Möt oss på det sätt som vi behöver. Och låt ditt ord genom din egen ande tala till oss och nå fram till våra hjärtan, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Det kommer att bli tillfällen för fortsatt bön och vi ska sjunga tillsammans. Men jag säger det som jag upplevde när vi var samlade några stycken och bad här innan inför gudstjänsten. Att jag vill bara uppmuntra det till att det finns en frihet till att ta, till att ge en svar till bön den här tillfället. Vi har alla behov på olika sätt. Var inte rädd för att be om hjälp. Var inte rädd för att be en vän, en bänkgranne, någon av oss som medverkar här idag att be tillsammans med dig. Vi gör det jättegärna. Och jag tror att Jesus kommer att möta dig som har ett behov och är öppen med det. Amen.